Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han har alltid varit ung och kanske var han den yngste någonsin när han endast 15 år gammal debuterade som skönlitterär författare med Pojke med såpbubblor år 1949. Sedan dess har det blivit många fler böcker, romaner, dikter, essäer, biografier, Stockholms skildringar, för att inte tala om de femdelade memoarerna som avslutades förra året med boken Semaforen och lodlinan. Men dagens gäst har också varit chefredaktör för Dagens Nyheter mellan åren 1976 till 1982. Han var med och grundade svenska Amnesty och var under många år även ordförande för internationella PEN. Och så sitter han i Svenska Akademin på stol nummer 12. Det här är 60 minuter med mig, Erik Skylt. Idag med Per Westberg som gäst. Ja, men om du prövar att berätta någonting om dagens väder eller liknande.
Ja, det kom ett snöfall. Det var mycket oförberett. Jag trodde inte du skulle hitta hit. Jag tittade inte ut genom fönstret på ett tag, sen fick jag en chock.
Ja, det var för över ett halvår sedan som jag och Per Westberg första gången möttes i hans vackra våning på Östermalm i Stockholm. Det var ett av vinterns första snöfall, tidigt och oväntat. Och jag kan minnas att jag kom några minuter sent då min rullväska med inspelningsutrustning gång på gång fastnade i de stora snövallar som bildats på Stockholms gator och torg under natten. Samtalen här i 60 minuter handlar ju nästan alltid om det som ligger bortom det vanliga nyhetsflödet. Det vill säga livet, döden, litteraturen, konsten och existentiella frågor. Därför har programmet ofta spelats in under en längre tidsperiod. Det har helt enkelt inte varit så viktigt att fånga de mer dagsaktuella frågorna. Men dagens avsnitt är annorlunda. För kort efter att jag hade lämnat Per Westbergs våning och återigen gett mig ut i snömodden så publicerade Dagens Nyheter sin stora artikel om Jean-Claude Arnault, hans påstådda övergrepp och kopplingen till Svenska Akademin. Vad som sen hände har milt sagt skakat det svenska kulturlivet i dess grundvalar. Och som medlem i Svenska Akademin befann sig Per Westberg i stormens mitt. Allt det här har gjort att vårt första samtal från den där tidiga vinterdagen behövde kompletteras. Ett halvår senare stod jag därför återigen utanför Per Westbergs dörr. Den här gången var det dock sommar och strålande solsken. Och vårt samtal i dagens avsnitt kommer därför avslutas med att Per Westberg berättar om hur han ser på DNs artikel, Svenska Akademins kris och sin egen roll i det hela. Men det är alltså mot slutet av dagens program. För vi börjar i det samtal som vi förde under vårt första möte. Det handlar då om en längtan efter äventyr, om resorna som tidigt förde Per Westberg ut i världen och så om passionen som drabbat honom vid ett flertal tillfällen. Till vår hjälp har vi då framförallt den sista och senaste delen av Per Westbergs memoarer, den som har titeln Semaforen och lodlinan. Här finns också den säregna episod som handlar om barnet som ville fly undan för att på så sätt få tillgång till sin helt egna värld. Men vi börjar lite enklare, nämligen genom att tala om den stadsdel där vi befinner oss just nu.
Här sitter vi på Nybrogatan 23. Grannhus nästan till Östermalms saluhall under förvandling. Att bli gammalt på nytt. Detta är en backe ner mot gamla Nybron som är borta. Men ner mot Nybroplan idag. Huset är från 1885. Jag har alltid trivts i gamla hus. Jag tycker i motsats Strindberg att höra grälen och jublen och barnskriken ur det förflyttna. Det är en tillgång. Han tyckte det var en mardröm. Så att jag har aldrig bott i nya hus där jag var första bebyggare. Det har känts sterilt. Här har jag nu kommit till Östermalm igen. Och även om jag av många förknippas med Östermalm och har skrivit en bok om Östermalm med mera, så lämnade jag Östermalm när jag tog studenten och återkom inte hit förrän i mitt fjärde äktenskap 2005. Och nu är jag nog rätt fast rotad, en cirkel har slutits.
Varför tror du att du har velat skriva så mycket om Stockholm?
Varför? Jag tror det berodde på att jag fick en mycket, alltså jag, fri uppfostran. Jag fick en, och det var krig då jag var liten. Ingen trafik. Jag hade min cykel. Jag cyklade eller åkte spårvagn från det jag var 6 år upp i åren. Och ville så oerhört gärna upptäcka det övriga Stockholm. Jag tyckte Östermalm var tråkigt. Från sett gropen vid Karlaplan där fältöversten ligger idag, för det var en sorts verkstadslum. Men att cykla ner till Gamla stan, som då var väldigt mycket mer slumartat, det var, tyckte jag, ett äventyr. Och jag försökte skriva en roman om Yxmeds gränd och dess segelmakare och mangelbordar när jag var 12 år ungefär. Och jag cyklade vidare till söder och dess stugor och små kyrkogårdar och ut med hamnen, lyftkranarna och sådär. Det var en upptäcktsfärd, och det jag skulle säga att den präglade kanske mycket av hela mitt liv. Nämligen att försöka utvidga den här Stockholmscirkeln full av märkligheter till bara större och större utrymmen. Och redan Stockholm, det hade ju så många dolda rum som jag på långt senare tid tänkt skriva en bok om med Hans Hammarskjöld. Men han dog och jag tappade greppet för vad som var gömda rum. Men vi utforskade många. Och jag tillhör väl bland de få som har varit inne i gasklockan av plåt på Hjorthagen. Det var kusligt. Men den där forskningsresande, det var vad jag ville bli redan innan jag ville bli författare. Fast det är lite samma sak. Och jag läste ju oerhört mycket äventyrsböcker och pojkböcker och Gustav Bolinder och sådana här. Eller upp till Fritjof Nansen och Roald Amundsen och Sven Hedin och Sten Bergman. You name it. Och allihopa ingav med en otrolig lust att resa. Och den har ju fått fullborda, eller i rikt mått fått göra, fast sällan under strapatsliknande omständigheter. Där är bara några få utflykter, en i Kamerun och en i Guyana som jag skrivit om, som jag kan kalla strapats. Å andra sidan har jag inte åkt på några lyxkryssningar någonsin. Men jag tycker det där upptäcktsmotivet, det har varit ganska medvetet styrande i mitt liv också. Kan man ju i överförd bemärkelse säga att det gäller också kärleken och läsandet och skrivandet. Att komma, aldrig säga hit men inte längre, utan hit men lite till.
Det finns, i din senaste bok så finns det en scen som du beskriver när Jag tror att du är på ditt landställe med familjen. Och så ropar de efter dig. Det är dags att äta middag. Men du dyker inte upp. Du gömmer dig. Eller du ger dig iväg. Eller håller dig undan. Varför gjorde du det?
Ja, det där är en barndomsupplevelse. Och jag hade en oerhörd lust att gömma mig någonstans och vara för mig själv med mina fantasier eller med aning om att här vankas det äventyr. Min första memoardel heter ju Det hemliga rummen, och det var någonting jag försökte utforska. De blev ju mindre hemliga om jag kom dit, men det var en aning om att överallt fanns det hemliga visten där jag kunde vara någon annan än den som de andra såg mig som. Vara en pseudonym, en annan varelse, på samma sätt som man som författare, romanfattare, gestaltar sig själv lite mer eller mindre i olika figurer som han skriver om. Det där var väl ett sätt att smita fegt men också rebelliskt, upproriskt. Det är svårt att definiera. Och det där har väl kanske följt mig en aning, men numera är jag ju bättre på att dela upp rummen och ta det ena först och det andra sen.
Vem är du då idag efter alla de här utflykterna och alla resor både i världen och i litteraturen och i böckernas värld? Efter alla de här då förklädnaderna eller olika rummen, de hemliga rummen som du har utforskat. Vem blev du till slut?
Ja, jag vet inte om det finns något svar på det som jag kan ge. Kanske kan andra ge det från olika vinklar. Jag känner mig inte som... Först och främst känner jag mig inte som någon märkvärdig person alls. Det är verkligen genuint så. Jag är mycket bra på att beundra dem som är större diktare, större vetenskapsmän. Och å andra sidan så är jag ju någon som känner en mycket stor tacksamhet för vad jag haft turen att få uppleva och vara med om, både av en slump eller därför att jag själv har sökt mig. Jag kan tänka mig så ofta att jag har haft en genuin tur.
Men om vi testar att sänka ner den här lodlinan som du har i titeln på din senaste bok. Jag menar, ibland när man sänker den, då kan man visa sig att man är framme vid, man är på grundvatten. Men ibland så kan den dimpa ner i någon typ av djuphavsgrav nästan. Där det är oroväckande mörkt. Vad händer när du sänker den här då linan ner i det allra största djupet som då finns i dig själv?
Ja, där vet jag inte om jag har något svar på en så prästerlig fråga. Denna min sista memoarbok heter ju Semaforen och lodlinan. Och semaforen är ju då kontakten med andra människor. Det är gemenskapen. Lodlinan är, som du säger, att fiska i sig själv. Att testa det egna grundvattnet som kanske plötsligt blir djupare än man har trott. Och det har jag väldigt svårt att klargöra, därför att det har inte med att göra med en andlig sökande efter ett hinsides eller efter helt annan värld. Jag har aldrig haft den känslan. Det som för mig har varit andligt djup och uppenbarelse har varit poesin, den bästa litteraturen. Att hela tiden med orden som hjälp nå mot någonting outsägligt. Sånt som jag tycker T.S. Eliot har lyckats med i fyra kvartetter eller Rilke i Duina eller Skierna. Och jag står ju inför dessa branter och låter mig på något sätt alltså, genomspolas av det här djuphavsvattnet. Men jag har ju inte varit själv skam till sägandes i någon dödlig kris. Och jag är väl en sämre författare för att jag inte har ett förråd av trauman och fruktansvärda upplevelser. Jag har ju sett det fruktansvärda. Allt ifrån min uppväxt med judiskt och nazistiskt emot varandra. Och med apartheid som jag sett på nära håll och mycket annat i världen. Men det har ju bara gett mig en lust att handla, att ingripa, att skriva, att göra någonting. Det har inte försatt mig själv i den här några traumatiska dilemman, tycker jag. De gånger jag har känt mig stå på randen av någon sorts avgrund, det har varit i samband med två skilsmässor där jag har tyckt mig vålla sorg och enorm ledsnad och ändå inte kunnat göra så mycket åt det som jag velat. Och då har jag försökt komma till rätta med mig själv i genom två geografiskt våldsamma utfärder. Den ena gången till Kamerunberget, där jag verkligen försökte grubbla på mitt livsöde och även har skrivit om det i både memoar och i romanen Bergets källa indirekt. Och den andra gången då jag gjorde en äventyrlig färd på Guyanas gräns, franska Guyanas gränsflod mot Brasilien i ett oerhört obebyggt och märkvärdigt område som jag i och för sig från barndomen hade känt en längtan till, men nu utsatte jag mig för det i en sorts, det var väl istället för att gå till psykoanalys som jag aldrig gjort, så var det här en sorts terapeutisk uppgörelse med vem jag var, hur långt jag kunde gå och om jag till slut ändå måste följa min innersta dragning till en ny kvinna, en stor kärlek som uppfyllde mig i tanken att jag annars gjorde den jag lämnade ännu mer illa.
Vad var det som fick dig att ta beslutet då att ändå lösa upp den gamla relationen och gå in i den nya?
Ja, det är ju en våldsam känsla och en övertygelse om att sätta allt på ett kort, att då och då i min till synes välordnade tillvaro våga ett totalt uppbrott. När vare sig det gäller ägodelar och ekonomi och vad andra tycker och vänners förebråelser och undran, och särskilt om man gör det vid så pass hög ålder som jag gjorde det sist. Den sista, absolut sista gången. Nämligen när jag var precis 70 år. Men det har jag ju aldrig för en sekund ångrat. Jag gjorde rätt. Jag kände det någonstans fastän riskerna som alltid var tydliga. Men nu efter 14 år så vet jag att jag kunde inte ha gjort något mer rätt.
Men jag tror att du har skrivit på något ställe att nej, du har ingen Du har ingen gud. Men det du tillber är ändå kärleken.
Mm.
Vad menar du med det?
Ja, jag menar med något som uppfyller en på ett sätt som man inte trodde vara möjligt. Och som får en att ta stora risker och satsa på en orörd närhet som i sig kan innebära en orörd frihet. Det är väldigt svårt att definiera det. Ja, men det finns ju många, vad säger, element eller dimensioner i tillvaron som kan ha en nästan, vad säger, religiös färgning utan att behöva vara en aning av en hinsides makt eller en gud av något slag. För det, jag kan ofta tyckt att en osynlig gud har styrt mina spår så att jag kan sitta här idag och inte vara ledsen, besviken, förgrämd och tycka att jag borde ha gjort mycket annat och att jag har gjort många människor illa, fast jag har gjort 3 människor illa onekligen. Men det där är ju ett talesätt. Jag menar, jag tror inte på nåd, men det är klart att man kan säga att en lycklig stjärna har funnits. Jag har sluppit koncentrationsläger som några av mina avlägsna släktingar i Tyskland försvann i. Jag har sluppit så rysligt mycket. Och det kan man ju kalla nåd. Och det är väl en känsla av att ha undkommit så många värsta hemsökelser och faror som jag också har dragit en aning till. Det dessa. Ja, men på det viset blev Rhodesia Sydafrika en vändpunkt, att uppleva rasismen i dess våldsamma och grymma form som där. Och det, i en tanke att det här är ju vad som hade kunnat hända mig under om Hitler hade invaderat Sverige. Och jag är ju gammal nog att, och tidigt, vad ska jag säga, iakttagande för att ha sett väldigt mycket. Jag läste Polens martyrium, den enda bok som förbjudits mig eftersom den var så ohyggligt otäck, och det var just vad den var. Den drogs in av Ture Nerman som gav ut den. Jag såg flyktingar i mitt hem. Det kom från Tyskland släktingar som undkommit i sista stund och som vi försökte ge en hygglig liv här i Sverige. Och jag såg flera danska judiska vänner till mina föräldrar dyka upp sedan de klarat sig över sundet 43. Allt det där var en bakgrund. När jag, som betraktades som idylliker under 50-talet, hade skrivit Halva kungariket, som ansågs vara en 50-talistisk, vad säger jag, idyll, ljusroman i motsats till långest fyllda 40-talet. Ja, då kom jag då 59 till södra Afrika, och där fick jag ju upp ögonen för en annan verklighet. Och den har ju naturligtvis följt mig sedan dess. Jag har aldrig kunnat släppa den under resor över hela världen. Och jag har ju sett också i Centralamerika liknande ohyggligheter. Och i Ryssland för den delen. Men allt det där har gjort att jag har delat upp åtskilligt skrivande i det fiktiva och poetiska och å andra sidan det mera faktiska. Liksom att ha haft 2 skrivbord ständigt att jobba vid och låta det ena balansera det andra, för att jag inte kunnat vara utan någon av dem. Det här att försjunka i den stora litteraturen har varit alldeles nödvändigt. Även om jag läser 5 tidningar varje dag, så läser jag ju i åtminstone 6 timmar varje dag. Numera, mer än någonsin. Och det har inte bara med att jag är ordförande i Nobelkommittén, utan det är nästan en slukarlust som jag känner igen från mina 8-årsåldern, från tonåren, som på något sätt kommit tillbaka. Jag tror inte jag på länge som på senare år känt samma iver att gripa mig an böcker, både för att läsa om sådana som har präglat mig och läsa alla de nya. Och det är mig ju till nytta i Svenska Akademin, eftersom vi ger ut sådana oändlig mängd priser och stöd till svenska författare. Men det är faktiskt en väldig nyfikenhet. Så att jag har de senaste dagarna läst, tror jag, 4 nya svenska romaner med glädje.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Per Westberg. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Varför tror du att du har haft lättare att tala med kvinnor än med män?
Det har ju blivit så. Jag tycker att det bara är så att det är lättare att vara öppen med kvinnor. Man har en sorts tillit till att de fattar mera av känslor. Jag är ju, vågar jag säga, absolut ingen macho typ. Utan en vekare person på en del sätt. Men kanske har det att göra med att jag har, alltså jag var 16 år och blev avgörande förälskad i den som jag kom att gifta mig med. Faktiskt har levt med kvinnor hela tiden. Och därmed också kring dem fått kvinnliga vänner och sådär. Och jag har aldrig, det kan ju finnas i omgänge med män för min del en någon sorts undertryckt prestigekänsla att man på något sätt jämförs eller tävlar eller något sånt där. Jag försöker hålla sånt tillbaka. Men med kvinnor känner jag inte det. Jag känner en annan naturlighet. Och också ett, där andra män säger att de har ett behov att visa upp sig för kvinnor och göra sig årspel. Men för mig har det varit tvärtom. Då har jag aldrig behövt visa upp mig. De får ta mig som jag är. Det är svårt att utreda egentligen. Jag har bara sagt det där. Jag har egentligen inte närmare tänkt på det. Det har varit så självklart.
Men hur lätt hade du prata med din mamma?
Ja, det kan man fråga sig. Jag har ju beskrivit henne i en del memoarer och framförallt i Erik och Margot, en bok som är väl min mest personliga och öppna kanske på ett sätt. Min mamma var ju en oerhört osentimental, saklig person som ju gudskelov tålde praktiskt allting. Som man frågade eller gjorde och sånt där. Och det där var ju en väldig lättnad för mig i uppväxten. Jag ska inte säga att hon hade någon större fantasi, men hon var saklig och lojal på ett väldigt för mig räddande sätt när jag svävade ut i fantasier och så. Min pappa var mera som jag, som jag uppmuntrade mig att skriva eller göra vad som helst. Så jag fick enorm frihet. Min mamma förde kassaboken, både bokstavligt och mentalt. Men jag har aldrig varit bunden till min mamma. Har jag varit bunden till någon så var det min pappa som förebild. Som jag tyckte han var en strålande person, fast han rökte och drack så han dog före 50. För han var så rolig, han var så beläst, han var så kvick. Sådär. Så ville jag vara länge nog.
Vad händer med dig när du blir förälskad?
Nej, det har jag inget svar på. Det är inte... Nej, den där frågan får vi skippa.
Är det för att det är svårt att hitta ord för kärleken?
Är det svårt att hitta ord för den? Nej, men jag har ju skrivit om kärleken i hela mitt liv. Alltifrån, jag skulle säga, min första bok Pojk med såpbubblor när jag var 15 handlar ju om bästisar bland pojkar. Men det är ju en sorts kärleksrelationer, och även med någon flicka där. Och mina romaner, Halva kungariket, Arvtagaren, Vattenslottet, Luftburen, Jordmånen och så vidare, va, handlar ju alla om kärlek. Och det är inte så att jag, om Erik Lindegren hette det alltid att han bara skrev dikter när han var förälskad, va, därför inte blev så många. Men för mig är det inte riktigt så, men kärleken har ändå varit så dominerande för mig som en styrande känsla, att den har tvingat sig uttryck i ord i böcker. Så jag kan, där har jag skrivit hur mycket som helst. Och tankar om kärleken finns i alla mina böcker, även i sådana här småböcker som jag tycker är lite förbisedda, som Mellanblad hette en för några år sedan. Som avslutas med 8 sidor om bara om aforismer, tankar om kärlek och sådär. Jag skriver om kärleken kanske också för att det är svårt att tala om den utom med den som man är kär i.
På något ställe tror jag att du har skrivit att dina två stora ämnen är just kärleken, men det andra är döden. Var kommer då döden in?
Överallt. Jag har i min senaste memoardel ett kapitel som heter Samtal med döden obesvarat. Och det tycker jag är några nyckelsidor i det jag har skrivit. Och jag har skrivit massor av nästan lika många dikter, så kallade treradingar, som jag gav ut kring sekelskiftet, om döden som om kärleken där. Jag tycker det är bara ett... Det är någonting jag... Alltså tanken på döden umgås jag med dagligen, men inte i skräck skulle jag säga. Jag har hittills i alla fall aldrig känt någon dödsångest och inte heller någon dödslängtan, vad som än har hänt mig. Men det är mest en känslan av att kunde det inte bli lite till av livet? Varför ännu en dag, carpe diem, fånga in det är som, varför ska det finnas så lite kvar rent matematiskt mässigt när man nu som jag är 84 år? Det där irriterar mig. Det är som en strid där jag vill hålla döden på avstånd, men inte som någon skräckfigur utan bara som någon som tänker hindra mig att läsa och skriva och älska och resa. Mina fyra huvudsysselsättningar. Och på det vis går jag hela tiden kring döden och försöker tala med den och försöker inringa den. Men till det när man blir äldre hör ju samtalen med de döda, tanken på alla som dött för en själv. Och jag har alltid hela mitt liv haft nära vänner bland mycket äldre personer. Och mindre så än jag haft vänner bland yngre, som ju många har haft. Sen är alla jämnåriga. Men när jag ser på mina jämnåriga så har ju de också försvunnit. Och många som har stått mig nära, som just Thomas Ramström, Bo Grandin, Sven Delblanc, Göran Tunström. Ja, det finns många. Anna Rydstedt, Majken Johansson, långt bort. Det är en sån lång, lång lista. Och då måste man hela tiden på något sätt ha ett inre samtal med, och man känner svar. Och då, men mina äldsta bekanta var ju födda på 1860-talet. Bo Bergman, som jag verkligen blev vän med, får man nog säga, fast han var ju född 1869. Och Anders Österling, som var Svenska Pens grundare och ordförande, blev jag vän med, får man också säga. De var ju gamla. Tage Aurell, Gunnar Björling, de finns många som är födda på 1800-talet som jag verkligen tyckte oerhört mycket om. Och sen min pappas generation, han var född 05, med alla journalister, inklusive sådana som Tingsten och förläggare från Tor Bonnier till Gerhard Bonnier. Alla de där har funnits runt mig. Jag hör deras röster, ser deras gester med det skarpa visuella minne som jag anser mig ha. Och det där har ju att göra med att de lever naturligtvis kvar så länge några minns dem. Och jag är väldigt angelägen om att höra till dem som ska minnas så länge det någonsin går. Så länge jag inte får bli dement. Utan de är lite grann som böckerna, va? De är ju också de döda som talar från boksidorna. Och det där är det jag lever med.
Av alla de här personerna som är döda, vem saknar du allra mest?
Ja, det är en väldigt besvärande fråga. Jag menar, den jag saknar allra mest är min pappa. Därför att han såg vart jag var på väg. Men det hade glatt honom att veta vad det blev av. Jag tror han skulle ha haft minst lika stor glädje som jag av att se han som var chefredaktör för en Nya Dagligt Allhanda, att se mig som chefredaktör för en kortare tid för Dagens Nyheter, eller komma in i Svenska Akademin där han kände eller beundrade så många. Sånt. Så att det är väl nummer ett. Men av mina, de av mina vänner jag saknar, så är det nog Bo Grandin och Thomas Strandström, som jag just nu skriver en bok om. En minnesteckning. Men det där är grader. Det finns lite avlägsnare men ändå väldigt nära vänner, som den finländske lyrikern Bo Karpelan, som jag umgicks mycket med, som jag kan sakna därför att han var så speciell, olika andra, för att ta något exempel bara.
Vad skulle du vilja säga till den som ändå då jagas av någon typ av dödsskräck och grubblar över det här och inte kan acceptera det utan är ständigt jagad av den här typen av ångest? Vad vill du säga till en sån person?
Nej, jag är sannoliken ingen psykolog. Jag tror att du kunde säga bättre än någonting till dem. Det är sånt där som man intuitivt säger när man möter dem. Ja, men det har jag ju... Jag har haft cancersjuka i min omgivning och det är många som man måste trösta utan att bara skrika upp med hakan. Och så där. Det växlar från fall till fall och jag kan inte så där bara rakt ut ha några direkta råd.
Tänk om den personen är jag då? Det kanske är så. Jag vill få lite av din livsglädje helt enkelt.
Ja, men jag har inget givet vaccin att dela med mig av där. Jag menar, jag har ju sagt vad som har gett mig den livsglädjen. Som jag blandning av tursamma omständigheter och en orörd aptit på böcker, på människor och liv. Hur har jag fått den? Det kan jag inte riktigt säga. Den började som en drömmare i de här hemliga rummen som jag flydde till. Att sitta i en skrubb under trappan, att ha mitt första indiantält upp i en skogsdunge. Och vara helt nöjd med att vara alldeles ensam med det som jag kunde fundera ut. Och i utfunderandet hjälpte mig ju läsningen från bildböcker till Rick Malcromptons fruktansvärda bussaker och till äventyren. De Skylverna under havet och småningom via Dostojevskij eller Thomas Mann till äventyr, inte bara under havet utan under skinnet och under huvudskålen. Men jag kan ju inte... Jag undrar alla den upplevelsen, men jag kan inte dela med mig den annat än genom att skriva om den helt enkelt.
Men om man säger så här då, vad tror du fanns i den tiden då du var ung som möjliggjorde att du kunde bibehålla den här livsglädjen?
Ja, det är också svårt därför att om jag tar min vän Bo Grandin så upplevde han sin skoltid och 50-talet med Koreakriget och atombombshot som oerhört ångestfullt och trodde att han skulle dö före 30. Och många som jag kände trodde detsamma. Men jag som hade också formande år under 50-talet var också rädd många gånger. Men min pappa hade en gång slagit vad med Abbe Bonnier om på någonting motsvarande nästan en årslön. Där han sa, Abbe, du är beredd att fly till USA, du tror att ni kommer hamna i koncentrationsläger. Det här var 1940. Jag lovar dig en sak. Vi kommer båda att leva när skotska säckpipor marscherar ner för under den linden. Och så blev det. Och han vann. Och han hade en okulig optimism. Och jag gick till honom under Koreakriget, under det kalla kriget, under Berlinblockaden. Och han sa utan att förringa allvarligt till det här. Vi kommer att klara oss. Det kommer att gå över. Det kan bli någonting bättre. Det var nog väldigt betydelsefullt för mig då när jag var i tonår och långt innan. Att ha den där uppbackningen av en person som jag visste skrev själv, följde alla tidningar och alla sådär. Och 50-talet var ju förutom de här farorna som ju gjorde att det inte alls var så idylliskt som det har utmålats, så var det också en högkonjunktur. Sverige, som ju klarat sig från kriget, gick ju upp i väldig välståndsökning. Och man kan väl säga att fråga sig om människor någonsin haft det så bra i Sverige som mellan 50-talet och låt säga 70-talet. Kanske 80-talet. Och sen har det på många vis gått neråt. Och ja, det är väl det där att, ja, det är, som sagt, det är svåra frågor du ställer.
Vi lämnar nu den delen av vårt samtal som handlar om livet och litteraturen. För kort efter vårt första möte, den där snöiga dagen för ett halvår sedan, så publicerade alltså Dagens Nyheter sitt stora avslöjande om Jean-Claude Arnault, hans påstådda övergrepp och kopplingarna till Svenska Akademin. Och när jag nu återvänder hem till Per Westberg en varm försommardag i juni, så kommer han för första gången i en svensk intervju kort kommentera hur han ser på det som har hänt.
Ja, det är en tragedi. Den stimulans och trivsel jag hade känt i alla de år i akademin blev ju väldigt naggad i kanten av all uppståndelse. Och det började med att Dagens Nyheter hade 18 kvinnor som hade utsatts för olika former av svåra sexuella övergrepp från Jean-Claude Arnault, som är gift med en akademiledamot. Och jag vill säga att jag från första början trodde på dem. Och jag har sedan dess också fått många andra vittnesbörd om minst lika starka eller skrämmande övergrepp. Och det har gjort det väldigt svårt, därför att Katarina Frosson har ju helt och hållet förnekat att någonting alls har skett. Allting har varit grovt förtal och akademin har förnedrat Jean-Claude Arnault. Men så är det ju inte i mina ögon alls. Utan, men akademin splittrades ju på kuppen, och det väldigt tråkiga är att flera av våra intressantaste författare där har avgått eller tagit time out. Det gäller att nu är vi 10 stycken kvar. Vi är synnerligen aktiva och vi är väl sammansvetsade. Och jag har betonat att jag alltid tänkt mig att sitta kvar också i en sargad akademi, och jag tyckte att även avhoppare ska försöka lösa svårigheter i fri och hård diskussion inom akademin, för så har det alltid varit förut. Men då har ju det ena och andra skett. Och så nu sitter vi där vi sitter, och vi har nu under sommaren så har vi konsulter eller rådgivare, juridik och organisation, och jag hoppas att vi kommer fram till en mera, vad ska säga, aktiv verksamhet. Men samtidigt vill jag säga att vi har ju jobbat som tidigare. Vi har gett ut massor av små och stora priser. Ordboksarbetet fortgår. Nobelkommittén där jag sitter är i full verksamhet, oavsett att Nobelpriset är uppskjutet ett år.
Under den här perioden, finns det någonting som du hade kunnat göra annorlunda?
Nej, jag vet, det har jag inte övervägt annat än att försökt övertala. Nej, jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna. Jag höll på min ställning och det, nämligen vara kvar i akademin, men samtidigt inte tveka att fördöma Jean-Claude Arnault, och indirekt röstade jag och vi var fem för Katarina Frostsons uteslutning, vilket är ju en extrem åtgärd, men jag tycker att den var motiverad.
Vad tänkte du den dagen när Dagens Nyheter publicerade den första artikeln om övergreppen?
Ja, jag tyckte det var bra sorgligt och att det på något sätt bekräftade rykten. Jag har ju aldrig sett med egna ögon något av detta, inte heller kvinnor i min omedelbara närhet. Men jag har hört så där svävande, och här kom det ju på svart på vitt i högsta grad. Det blev en fruktansvärd uppgörelse som väntade.
Varför tror du att den här konflikten har blivit så stor?
Det beror ju på att vi har haft olika uppfattning hur den skulle hanteras. Horace Engdahl är ju framförallt den som har försökt tona ner den här anklagelserna mot Jean-Claude Arnault, och tyckte att det legat så att säga utanför akademin. Och därmed har han försvarat Katarina Frostson, som ju är framstående poet och som har varit med oss i 20-tal år, som vi alla känner. Och då har det uppstått på annat håll, från nu Sara Danius och Kjell Essmark, anklagelser för vänskapskorruption och jäv. Det där är naturligtvis en sak man kan diskutera, men vänskapen i sig har ju funnits mellan alla i akademin och mellan en stor del av, vad ska jag säga, det lilla Sveriges litterära gäng eller sen. Och så att det gör ju att vi bortser från vänskap på grund av att den är så allmänt förekommande i alla riktningar. Utan det är ju andra saker som ligger till grund här, vad man vill se och vad man tror sig se.
Men hur ser du på hela, vad ska man säga, akademins ansvar kring allt som hänt kring Arnault och Forum?
Akademin gjorde naturligtvis fel i att lämna så stort stöd till Forum. Men först i efterhand har vi ju fått veta att Forum ägdes av ett handelsbolag med hälftenägare Frostson Arnault. Det visste vi inte. Forum framstod som en förening bland många andra, och då en mycket högstående sådan, som sökte anslag också från många andra håll och långt större än akademins. Men jag menar att vi blev förda bakom ljuset där. Sen till det kommer den här andra för aspekten, nämligen läckorna kring Nobelpriset. Och de har ju varit uppenbara. Jag har flera vittnen som informerades av Jean-Claude Arnault i veckan mellan vår röstning och den formella röstningen. Det går en vecka. Och han talade om för dem vem det skulle bli. Och detta är lätt utpressningssyfte också. Och det där är ju kanske inte juridiskt brottsligt, men inom akademin så är det ju moraliskt, etiskt, ytterligt förkastligt.
Det finns ju de som säger att det här är akademins största kris någonsin, och det här kommer akademin inte klara av. Vad säger du om det?
Ja, det är akademins största kris någonsin, inget tvivel om det. Och det är mycket märkligt att jag skulle i min få uppleva det, att det inte hade hänt förr eller senare. Jag tror att akademin klarar av det. Men det tar sin tid. Och att återvinna ett förtroende utåt är naturligtvis vår stora uppgift. Inåt, på pågår ett mycket fruktbart arbete skulle jag säga, som alltid. Vi har ett underbart kansli med hängivna människor som betyder mycket. Och jag är född optimist, så att min känsla är att vi kommer att klara av det, men det kan ta ytterligare en tid. I höst, i vinter, vi får se.
Ja, när du och jag såg senast så talade du mycket om just din livsglädje och det sorglösa och att du var född med en sån grundinställning. Men under det här halvåret, hur lätt har du då haft att komma åt den här livsglädjen?
Inte så lätt som annars kanske, men den har inte försvunnit. Akademin är inte hela mitt liv, även om det är en väsentlig del av det. Men jag vill ju gärna vara aktiv och försöka bidra till att svåra saker ordnas upp. Att tragedier går över i vemodets tillbakablickar.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Per Westberg. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. Musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano. Daniel Blank spelade lite ur Franz Schuberts Fantasia i C-dur. Och så hade vi andra satsen ur Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey. Och till sist ska jag bara tillägga att Jean-Claude Arnault nekar till alla anklagelser om sexuella övergrepp.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.